Spelsnack avsnitt 567 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Adam.
Yay, yay.
Och Oliver.
Hallå gamers.
Och Amanda.
God dagens.
What the fuck Oliver?
Gamers. Var hälsade spelare.
Oliver övar på sin nya YouTube-karriär.
Mm.
Hello What's fellow up, gamers.
Don't forget to click that bell and subscribe and here's all of my ads.
Buy my Bitcoin.
Did you know how many subscription services you have that you're not even aware about? With Rocket Money, blah, blah, blah.
Och sen efter att du har sagt den adden så kommer sen den liksom förvalda adden. På svenska. Mm. Som man inte kan välja Precis. Över. Och sen så börjar jag. Men vi har ingen reklam. Vi har ingen reklam. Ja, precis. Vi har ingen reklam i vår podcast. Ibland
Nej,
kan man faktiskt...
Vad skulle det tjäna? Alltså,
pengar.
Om vi hade lagt in reklam i vår podcast så hade vi tjänat typ 26 kronor eller någonting.
Nej, men vi gör ju som alla andra. Vi ljuger om hur mycket siffror vi har. Det var en jättestor grej för några år sedan. Att det var liksom så att alla så här, de stora poddarna var helt uppblåsta i siffror.
Det var de, ja.
Mm.
Vilket också har att göra med att man inte kan se... Det har varit väldigt dåliga podcastverktyg för att se statistik. Vi har ju en egen server vi kör alla grejer, så vi kan se exakt hur många gånger det laddas ner.
Oh.
Det är högre än man kan tro. Så det är kul.
20 miljoner lyssnare.
Jajamän, hela Sverige. Vi är hela Sveriges podcast.
Jag skulle dra in typ något så här sjuk, bara typ 6000 eller någonting, och du bara 20 miljoner.
Men Oliver, du kan ju starta
typ Sverige och Danmark.
Oliver, du kan starta en OnlyFans så får du se hur många fans du faktiskt har.
Ja, det är min fru då. Kanske.
En subscriber. Och så kommenterar hon på varje video. Du är så duktig gubben.
10 kronor i veckan.
Så, jag sitter där och poundar på min flashlight i mitt kontor framför en webbkamera och Jenny bara, ja men det är så här, man får lite närhet så man får ju ingen annan på något
världens
annat
sätt. Världens grej att Lily Allen hade en OnlyFans för sina fötter tydligen, för att hon fick mer intäkter därifrån än på Spotify.
Ja, Spotify är väl typ den sämsta streamingtjänsten för att faktiskt betala sina kreatörer.
Det är podcaster tjänar bättre än vad musikartister gör. Mm. Men så Apple Music som jag använder har jag kommer inte ihåg vad de exakta siffrorna är, men de betalar bättre än vad Spotify gör.
Alla streamingtjänster betalar bättre än vad Spotify gör. Jag tror att det kom fram för några veckor sedan, tror jag. Det var någonstans en statistik. Tidal tror jag fortfarande är bäst, om jag inte har helt fel.
Mm.
Och det är rätt sjukt att vi sitter i en sån situation, för att Spotify skulle inte existera om det inte fanns musik.
Nej.
Så att, och det är väl egentligen ganska standard för de här stora techbolagen eller tech-softwarebolagen, är ju det att de drar in en jävla massa pengar, och de som faktiskt ser till att de har möjligheten att dra in pengar får ingenting.
Nej. Alltså, Adam har ju gottat sig lite åt techvärlden idag.
Ja!
Massiv börskrasch.
Ja, massa företag inom AI som är i röda i alla fall innan idag, för att ett kinesiskt bolag släppte en AI som tydligen är hyfsat avancerad för en bråkdel av kostnaden. Så alla bara, varför betalar vi så mycket till ChatGPT? Varför betalar vi Nvidia så mycket för delar? What the hell? Och så blir det väldigt mycket nervositet på marknaden där nu. Och jag bara sitter och skrattar.
Ja, för det är väl en sak som är problem med AI, att man har blåst upp att det ska liksom ersätta massa jobb och sådana grejer, vilket det finns möjlighet att det kan göra. Men det är inte möjligtvis så att AI är billigare än faktiskt människa.
Ja, jag menar, vad heter han? Heter han Sam Altman? Han som är vdn för OpenAI eller något sånt?
Ja.
Ja, han liksom tjatar hela tiden om att vi har snart skapat general AI, riktig AI, bla bla bla. Men vi behöver 33 triljarder kronor för det. Och sen deras senaste sån här supermodell av AI som typ en query är typ $1,000 att typ bränna ner en regnskog för att få ett svar.
Mm.
Så det är liksom, är det värt det?
Så är de mer avancerad Siri.
Ja.
Eller typ den här predictive text du har i dina medlemsappar. Det är typ det. Det är väldigt kul. Men spel har ju inte gått dit än, i alla fall att vi betalar Game Pass en massa pengar och sen så får inte utvecklarna några pengar alls. Där är vi inte än.
Nej.
Men det har ju varit massa headlines också den här veckan om att man har en förhoppning om att GTA 6 ska kosta över $100. Vilket gör att alla andra kan ta betalt för sina spel på lika mycket och det ska rädda allting. Och jag vet ju inte riktigt heller om det är någon jättebra förhoppning att lägga på heller. För att man kanske vill betala $100 för GTA men inte för något annat.
Ja, nej. Det är helt sinnesfrånvänt. Nej, så det är typ en utvecklare i hela världen som skulle kunna komma undan med att ta $100 för sitt spel.
Sen så kan det ju vara så att man flyttar mållinjen hela tiden. Alltså du flyttar fram den. Liksom. Okej, men nu är det $100 och kanske de andra höjer priset lite. Men samtidigt så, nu när spel kostar nästan 1000 spänn här då. Det är väl $80 över riktpriset nu va?
Jag tror fortfarande $70. Men i Europa, vissa spel börjar gå upp till 80 euro. Till exempel Doom kostar 80 euro på... Ja.
Och det blir typ 899 för oss då. Och man har fortfarande ekonomiska problem för man säljer inte tillräckligt mycket heller. Så.
Mm.
Så att det blir det att öka spelen i pris så är det kanske inte så att fler folk köper och det är fler som trillar bort från att köpa spel, ja då är det ju ett problem.
Ja, folk kommer ju bara bli petigare med vad de köper.
Ja, om inte Microsoft får sin vilja igenom då och alla prenumererar på Game Pass.
Ja.
Sen var det ju lite som vi diskuterade för några veckor sedan liksom att de stora spelen som har jättemånga prenumeranter till exempel, de har ju liksom folk som stannar kvar snarare än att faktiskt köpa nya spel på grund av att det liksom blir billigare och man liksom har en försäkrad underhållning på något sätt. Man känner till det här spelet, man satsar liksom inte sina pengar på någonting så att säga okänt eller någonting som man kanske inte tycker är lika roligt. Och framförallt dagens ungdom så att säga är ju mer liksom investerade i den typen av upplevelser som är lite mer evighetsupplevelse. Sånt som inte har eftertexter helt enkelt.
Mm.
Ja, och då är det så att om spel blir så pass dyra så kanske man inte heller är sugen på att lägga så mycket pengar på något spel till. Utan man bara, men jag är nöjd med det jag har.
Ja, men precis. Alltså jag är ju inte utfattig bara för att jag är student så liksom. Jag har verkligen känt så på senare tid att jag känner att jag vill lite mer tänka över alltså mina val. Alltså jag började redan lite grann med spel förra året så. Men jag försöker liksom vara ännu mer noggrann med så här, okej, jag kanske vill köpa det här spelet och det är typ 30% rea. Kommer jag vilja spela det nu? Är det nödvändigt? Har jag någonting som jag kan spela nu som jag lika gärna skulle kunna spela? Kommer det här spelet gå ner ännu mer i pris? Den typen av tankar liksom. Och sen så är det andra saker naturligtvis, typ så här hämtmat och sånt som kan reduceras ofta. Typ när man är och jobbar till exempel så kanske det är trevligt att hämta thai-mat istället eller liksom sådana grejer. Bara så man liksom tänker ett steg längre när det gäller vissa utgifter som man kan minimera lite granna. Som sagt, jag funderar ju på att köpa ett sånt litet spel som Thank Goodness You're Here till exempel. Och jag menar, det är inget dyrt spel på något sätt. Det kostar väl typ så här 220 kronor eller någonting. Och så var det nedsatt till 160. Jag kände ändå liksom att jag kan vänta. Det är okej.
Okay. Där är min timeout.
Ja, men precis. Ja, men alltså, jag kommer ju liksom ihåg när det var så här standard att typ hämtmat kostade så här 85 kronor på liksom tajen här i stan. Och nu är det liksom typ 130 spänn.
Ja, det är svårt att få.
Så det har ju liksom ökat väldigt mycket. Alltså vi hade ju liksom en tid där råvaror började gå upp jättemycket i pris. Sen så var det liksom hela den här biten med liksom ytterligare inflation och det liksom stigit mer och mer. Det är till och med liksom restauranger som skriver det på sina skyltar, på sina menyer att nu höjer vi priserna för att råvarorna har liksom ökat så mycket i pris.
Mm.
Ja, 130 spänn är ju billigt här i stan.
Ja. Vad sa du nu, Oliver?
130 spänn är ju billigt här. Men alltså, Så här, Jenny, när hon köper nuggets så är det 240 spänn. Vad fan?
Gud! Vad är det för guldnuggets hon köpt?
Nej, alltså... Det blir, man får spara in på grejer. Vi brukade ha, alltså nu är jag utfattig, så att vi brukade ha lyxen att ha typ toapapper och sånt, men nu har vi bara en trasa som vi turas om.
Men jag var där vanligt folk hänger sina gästhanddukar, har ni fucking bajshanddukarna.
Ja.
Och sen bara...
Men vi har inte varsin, för att det är för dyrt.
Det är för dyrt.
Ja. Ni får ju göra som romarna, sådär med communal sponge.
Mm. Och sen kan de inte tvätta så heller, för att det är svindyrt att ha igång tvättmaskinen och torktumlaren. Och helst tvätta i kallvatten då, så att man inte behöver värma upp vattendelen.
Ja, vi spottar bara på den lite och vrider ur.
Ja, bajstrasa var liksom inte riktigt vad jag hade tänkt mig att höra idag.
Jag har hört talas om bajskniv, Oliver.
Ja, just det.
Ja.
Det kanske är du som visade bajskniven för mig.
Nej, jag tror det var du berättade nog det för mig.
Det var inte jag som visade bajskniven i alla fall.
Men var det typ någon snubbe på internet som
ja, men det var typ en Reddit-post där någon hade varit helt in disbelief för att han hade sovit över sin kompis och de hade inte sån här bajskniv som hjälpte till att skära av bajsen när man var toa.
Han fick fråga vart är en bajskniv.
Ja, och inte bara så här, var har ni bajskniv, utan så här family poop knife.
Ja.
Så att,
alltså Reddit är en bra källa för riktigt roliga. Jag såg en annan kille häromdagen jag vet inte om det var kille, jag misstänker att det var en kille. Men det skulle kunna vara en tjej. Som erkände att de senaste åren har jag liksom inte bajsat på toan, utan jag har bara liksom bajsat i duschen och trampat ner det i
nej!
Vet det?
Nej!
Vad kallas det?
Nej! Avloppsbrunnen.
Ja,
alltså,
precis. Så hon liksom trampar ner det. Eller han. Nu kan jag inte bestämma mig i huvudet om det är en han eller hon. Och de hade ett speciellt namn för det. Och det är typ cake stomping eller någonting. Alltså,
jag bara tänker att det är som att trampa vin fast det är bajs istället.
Ja, precis. Och den här personen är nästan på att dö för att han har fått en litet skärsår på foten, men fortsatte att trampa bajs.
Oh,
och det blir infekterat och liksom till slut så börjar liksom benet mörkna. Och
var han på väg att få såhär, celldödhet eller vad det heter?
Ja, alltså, liksom? Blodförgiftning eller någonting. Så att moralen av the story var liksom att gör inte trampa detta, killar. Och jag bara... Alla bara, vem fan gör detta? Alltså, vad är man för jävla grisig människa? Ja, alltså det... Och om det finns en så finns det fler. Det är inte bara den här snubben som har gjort detta liksom.
Det är sådär som håller dig vaken på nätterna, Oliver. Du bara såhär, tänk om vi får träffa någon bajsstampare någonsin.
Sitter på spårvagnen bara, hur många av alla här stampar bajs?
Hur många procent?
Ingen är unik, liksom. Alltså...
Jag är unik.
Ja. Men det är, alltså, sådär människan nästan dog för detta. Och liksom, han berättade att jag hade inte liksom... Jag hade inte modet att berätta för doktorn vad jag faktiskt har fått den här infektionen från.
Då har de skickat personen någon annanstans.
Nej, gud.
I tvångströja.
Mm. Min lillebror dejtade en tjej som... Alltså, hon trampade ner sitt bajs i vasken så, men hon tvättade alla sina kläder utan hon bara la dem. När hon duschade lät hon det rinna över alla kläderna. Och så stampade hon på kläderna liksom i duschen och så bara hängde hon upp dem.
What?
Och liksom hängde upp sina gamla trosor över typ diskbänken och...
Var hon en grått kvinna eller?
Hon var vegan.
Ja, det förklarar sig.
Mina spelar var karaktärslag att hon var vegan.
Det var kontentan.
Ja, oh, nej.
Ja.
Okay.
Sitter Adam och svettas här för att han stampar bajs egentligen.
Play it cool. Nej, men behöver stamp... Man hade sån där potatisstamp ju. Man gör det inte med fötterna.
Men alltså, du har en perfekt grej i ditt hem. Som är perfekt för bajsa. Alltså det är bara extra jobb att liksom skita i. Jag fattar inte ens vad det är.
Ja,
man liksom...
han kunde ju, den här personen kunde ju faktiskt ha bajsat i sin toalett och sen gått och duschat efter det.
Ja, om det liksom är det som är problemet, ja. Att man känner sig lortig. För man blir ju liksom inte renare av att trampa i bajset med fötterna.
Alltså, man duschar samtidigt så är han liksom, man kanske inte klar för en fötterna också är rena.
Ja, men alltså, jag hade ju liksom inte kunnat...
så var det inte helt rent med tanke på att han är på att dö av en infektion då.
Precis, men jag hade ju liksom inte kunnat otänka att nu har jag massa bajs under fötterna. Trots att
man, får ju,
liksom
man får ju förmoda att han tvättar fötterna efteråt. Men alltså, och sen visar han bilder på vad han fick ut i sina rör sen då när han försökte göra rent. Nej. Det var liksom bajs och hår och bara, alltså det mest vedervärdiga. Alltså man kände lukten genom telefonen.
Men jag känner ändå så här typ att första gången han då ska göra rent sitt avlopp för att det har blivit stopp för att han har bajsat i duschen. Mm. Är det inte då man liksom tar en... Man värderar det här annorlunda.
Alltså jag tänker bara, när man har kommit till tanken, jag kanske borde bajsa i duschen istället. Det hade varit så mycket enklare. Där någonstans behöver man stanna upp och bara så här, det här
frågan
är en dålig idé.
Upp.
För att vi lever i 2024 och de flesta har toaletter i dagens samhälle.
Ja, men om du har en dusch så har du
jo,
en toalett.
Precis.
Alltså frågan kom ju upp bara, hur fan började detta? Han bara, det var några år sedan, så det här är ingenting han har gjort hela livet.
Men alltså, du är ju ett antagande, Oliver. Jag menar, i dagens läge, en lägenhet med både dusch och en toalett, det är liksom typ 3 miljoner kronor.
Ja, det är väldigt dyrt. Han fick välja antingen eller.
Ja.
Och han bara, jag kan inte duscha i toaletten. Men jag kan bajsa i duschen.
Jag bara ser han ställer sig med fötterna i toan där och typ inka vatten över sig. Ja.
Doppar huvudet och trycker på spolen.
Jag köper inte lathet som en ursäkt liksom för att det blir mer jobb.
Ja. Alltså det är såna här stunder jag tänker att det är bra att vi inte har reklam och annonser i vår podd.
Han är bannad.
Men det är baby wipes, blöjor.
Reklamblöjor.
Här har ni ett speciellt meddelande från Pampers.
Sån här piprensare.
Ja, det också. Sån här sugpropp. Men apropå bajs, som vi inte ska prata mer om egentligen. Så...
Tror du det?
Katten, jag var där som skulle landa på tangentbordet och typ stanna inspelningen.
Så du höll henne upp och ner istället?
Ja, men jag tänkte lyfta ner henne. Hon hoppade samtidigt som jag tog tag i henne. Så att hon får skylla sig lite själv där. Men vi ska inte prata mer om bajs, utan vi har ju haft typ... årets första så här utvecklar direkt shota fräs tack vare Microsoft. Som visade upp.
Är det tack vare eller på grund av?
På grund av. Ja, vem vet numera. Så Microsoft visade upp, hade med sig 4 spel i bagaget, med sin developer direkt igen. Som de nu har, vad är tredje året i rad?
Tror det.
Jag vågar inte svara på.
Ja, där de visade upp en massa spel. De hade utvecklare som fick läsa PR-meddelande om sina spel. Och då tänker jag ställa frågan till dig, Adam. Vad tyckte du såg mest spännande ut på den här visningen?
Jag är ju en simpel man. Så det är ju Doom för mig.
Har man en sköld med motorsåg på, då är liksom inte så mycket mer man kan begära.
Nej. Jag har vissa saker jag är väldigt fundersam över med det spelet. Men samtidigt, jag älskar Doom. Och jag älskar Doom 2016 och Eternal. Så jag vill ha mer Doom. Så det är det som tilltalar mig absolut mest, skulle jag säga.
Och vad är det du funderar över då? Alltså om du tänker så här att okej, men nu... Lite på skakig mark här.
Det ser så långsamt ut. Jämfört med till exempel 2016 och Doom Eternal. Där man sippar omkring med sina dashes och sånt. Nu är man är väldigt grounded. Man ser ganska långsam ut. Så jag är lite liksom bara okej. Hur kommer det faktiskt kännas att spela. När man väl håller kontrollen i handen. Och det inte är liksom... väl orkestrerad gameplay-visning liksom så. Jag är mer rädd för att det ska kännas tråkigt att spela jämfört med de gamla spelen.
För så som jag har förstått det så är den stora skillnaden nu om man tänker liksom Doom från 2016 var ju mer run and gun typ.
Ja.
Och Doom Eternal var ju mer det här att man skulle hela tiden vara i rörelse. Liksom att du hoppar, swinga, dubbel, alltså det var liksom rätt så galet.
Väldigt
det här
galet.
Ja, och det här är mer liksom nästan melee-fokuserat.
Mm.
Där man liksom säger stand your ground och så kör hårt på det. Jag har sett att vissa har liksom jämfört det lite med alltså original Doom från 94.
Ja.
I känslan.
Mm.
Ja, och det låter ju positivt. Mina första intryck när jag såg den här där man höll på med sjön är typ, okej, okay, det är typ Doom fast de har typ gett dem Kratos pareringssköld från God of War, typ. Var de första vibesen jag fick när jag tittade i alla fall.
Mm.
Ja, jag tycker det ser awesome ut. Alltså, Hugo Martin gillar att göra jämförelsen att i Doom Eternal var det en fighter jet och här är det en Abrams tank. Och alltså det ser inte ut att vara liksom, alltså visserligen så man rör sig långsammare, men det, alltså det händer ju fortfarande grejer om det hela tiden, baserat på vad vi ser av det. Och man står ju aldrig stilla liksom. Så att jag tror att det är smart också att verkligen ta en helt annan riktning med det tredje Doom-spelet, det här moderna Doom-spelet, istället för att riskera liksom att okej, okay, ja, men det är bara liksom nästa Doom Eternal.
Ja, och då kommer ju de tre olika spelen ha en distinkt stil till sig.
Mm.
Så det är inte bara mer Doom, utan det är liksom så att okej, okay, men det här var Doom så här och nu är det Doom så här.
Ja.
Väldigt beskrivande.
Mm.
Så här eller så här.
Tack för klargörandet.
Varsågod. Men var det även för dig det som du såg mest fram emot, Oliver?
Jo, men det är det nog. Men det roligaste avtäckandet var ju Ninja-guiden. Helt enkelt, det var ju det enda av grejerna som de hade med sig som inte redan var känt på förhand. De hade ju sagt så här något hemligt om att det är liksom en return to a legendary Japanese franchise, och man tänker liksom, det kan vara vad som helst, men någon redan när det sades för någon vecka sedan eller två, jag kommer inte ihåg när det sades, men de tog upp möjligheten, tänk om det är Ninja Gaiden, och sen dess har jag suttit och hoppats på att det ska vara Ninja Gaiden, så att det var jävligt kul att se att det faktiskt är Ninja Gaiden 4. För att det var jag har liksom önskat att Team Ninja ska liksom återgå till. Även om inte nödvändigtvis just det IP:et med den typen av action. Och jag menar, jag är jättenöjd ifall de över att de faktiskt ser en framtid för den här serien också. Liksom, och så kollar man då på utan att se det av 2D-spelet från Blasphemous-utvecklarna, och liksom båda de här två spelen ska komma ut i år, så det är jävligt spännande för fans av den serien. Jag har några orosmoln, förbehåll, alltså dels så är det liksom en delad utveckling mellan Team Ninja och Platinum Games, och Platinum är verkligen hit or miss med deras output. Alltså senast Bayonetta 3 var en massiv besvikelse. Och då är liksom till och med liksom för att de är inte rädda för att liksom slänga ut nya IP:n och göra liksom licensierade grejer, men även i liksom etablerade IP:n som jag älskar som Bayonetta, så är liksom att det är inte en garanti att de kommer ut med något som är jättebra. Och Ninja Gaiden 4 ser inte riktigt ut som vad jag hade hoppats på ett hypotetiskt Ninja Gaiden 4 hade sett ut. Det ser väldigt mycket mer futuristiskt och sci-fi ut i estetik. Jag menar, alltså den designen i den serien har ju varit lite all over the place sen start egentligen. Så det har inte bara varit liksom gamla japanska tempel och sådana grejer. Man har varit på något airship någon gång och lite överallt. Man är i New York och Frihetsgudinnan. Det är helt weird. Men det här är verkligen liksom en departure i ton. Blandat då med att vi har en ny protagonist som heter Yakunobe eller fan Yakumo. Yakumo. Och jag menar, i bästa fall för att Ryu kommer vara med som spelbar karaktär. Och i bästa fall så blir det liksom en Devil May Cry-historien, en Nero utannonseras och alla bara, vi vill bara spela Dante, men så släpps spelet. Man bara, det här är liksom en perfekt förlängning av det här gameplayet. Och vi får det bästa av två världar. Och i värsta fall så blir det bara liksom oigenkännligt som Ninja Gaiden. Och när jag kollar på gameplayet, liksom inte bara estetiskt utan också hur striderna och så ser ut med den här nya protagonisten, så jag hade aldrig, om du visar detta för mig utan liksom vetskapen om vilket spel det handlar om, så hade jag aldrig identifierat det som Ninja Gaiden 4. Fram tills då de visar, okej, här är Ryu och han rör sig och attackerar precis som du är van vid. Och då, okej, det här ser awesome ut. Och så kommer vi tillbaka till den här andra snubben som också är ganska tråkigt designad, tycker jag. Och det ser väldigt mycket mer anonymt ut helt plötsligt. Så att, ja, jag är lite orolig, men enormt hoppfull.
Jag hade inte heller känt igen det, Oliver, för att jag har bara spelat det första spelet till NES.
Ja, men precis.
Jag har faktiskt väldigt dålig koll på liksom, den generella estetiska visionen för Ninja Gaiden. Men jag vet i alla fall att jag tyckte att det spelet till NES hade väldigt snygga mellansekvenser. Så långt minns jag. Jag har ju inte spelat klart det, för det är ju rövsvårt och fåglarna här för mig. Det är väl fåglar som är jätteäckliga som vanligt.
Ja, knuffa ner det i hålet.
Men är... Jag har aldrig spelat Ninja Gaiden. Är de så svåra? Så att man liksom så här typ att...
Nej.
Jag vill bara hoppa ut genom fönstret. Från någon som inte är duktig på dem. Adam, det kanske är bättre att fråga till dig som inte liksom har spelat 1000 timmar Devil May Cry.
Jag tycker de är annorlunda, skulle jag säga. De har inte samma... De är väldigt precisa och krävande utifrån det jag har spelat, men... De är inte... De har ju inte samma typ av typ lock-on-combo-aktiga strider som Devil May Cry eller liknande. Mitt problem är att det känns lite floaty och jag typ flaxar omkring och jag har ingen aning om jag gör rätt när jag har provat Devil May Cry. Jag bara typ, okej, jag lever, de är döda. Progress, I think.
Alltså, Devil May Cry...
Det är svårighetsgrad i de spelen. Alltså i Ninja Gaiden?
Ja. Jo. Mm. Generellt. Och alltså medan Devil May Cry alltid har handlat om liksom att det ska vara så stylish som möjligt. Att liksom att döda fiender, visserligen så är det ju det som kommer ta dig liksom genom banorna, men det är nästan sekundär till att döda dem på ett snyggt sätt så att du får upp din kombo. Och Ninja Gaiden är mycket mer... Det handlar mycket mer om precision än att det finns liksom inga system i spelet som straffar dig för att använda bara en attack exempelvis. Annat än då att det inte kommer funka på alla sorters fiender givetvis.
Mm. Fienderna straffar dig, de bara fuck you.
Ja, och då hyperaggressiv AI, alltså verkligen liksom ifall du står stilla, om du inte skyddar dig så är de på dig. Och det är nästan så att det är liksom roligt. Alltså du hugger av benet med snubben och han börjar krypa efter dig, och kommer han liksom nära och lyckas få tag i dig så sätter han en bomb i dig och tar liksom bara kamikaza dig. Alltså det är...
Det känns som ett likadant långfinger som när man körde Mile High Club i Call of Duty 4. Och man dör och du ser att fienderna fortfarande står och skjuter på dig och man bara, jag är död.
Mm. Så det är alltså... Precision i gameplay och väldigt aggressiva fiender och precision är liksom det bästa ordet jag skulle använda liksom när det kommer till vad som driver striderna i det spelet, att liksom att det handlar om att bara avlägsna fiender så snabbt som möjligt. Och spelet är liksom gjort för att det ska kännas så jävla badass och tillfredsställande, även liksom ifall det bara hamnar knappar. Så att, och på liksom normal svårighetsgrad tycker jag liksom att det är, alltså du får ju tuggmotstånd, men det är generöst med checkpoints och i alla fall det som jag har färskast i minnet nu, för efter utannonseringen av Ninja Gaiden 4 så kom ju också utannonseringen av Ninja Gaiden 2 Black. Som Shadow droppade samma kväll på Game Pass. Så det var ju bara att hoppa in och börja spela. Och det spelet är... Jag skulle säga att Jimmy, du hade kunnat spela det utan större problem. Jag kör på hard nu och det har varit... Jag har inte haft några större problem. Och det var ett tag sedan jag spelade, men... Det är också lite drama kring just den här versionen av Ninja Gaiden 2, för att det har liksom historiskt sett funnits många olika versioner av de här spelen, så liksom, i alla fall om man kollar på 3D-spelen. Så det första Ninja Gaiden kom till Xbox och blev väldigt uppskattat. Sen kom Ninja Gaiden Black som var en liksom förbättrad version. Bättre kamera och liksom lite, tror till och med lite tuffare.
Ja, jag tror de la till en svårare skala på den.
Och jag kommer inte ihåg exakt vad skillnaden var. Sen så kom Ninja Gaiden Sigma till PlayStation 3, för då hade det bara kommit till Xbox innan dess. Och eftersom att det var liksom en generation senare, så kom Sigma är liksom mest känt egentligen för sin upphottade grafik. Men också vissa spelförändringar som riktiga hardcore fans inte är helt överens med. Så Black är fortfarande det liksom som jag tror att fans skulle rekommendera av det första spelet. Och sen kom Ninja Gaiden 2 till Xbox 360 exklusivt. Och sen kom Ninja Gaiden 2 Sigma till PlayStation-format, och då gjordes det förändringar. Det lades till massa material, typ som extra banor med andra spelbara karaktärer som ingen vill spela. Så att de är inte så populära. De gjorde det lättare, för att 360-versionen var känd för att den hade, de hade så många fiender på skärmen att liksom bilduppdateringen bara tankade. Och det var också en del av svårighetsgraden. Så att de skalade ner det till Sigma-versionen och gav fienderna lite mer hälsa istället. Så istället för det här liksom supercoola där man liksom snabbt dispatchar liksom typ 8 fiender på rad i ett rum, så är det med att du har 4 lite tankigare fiender istället. Vilket inte var ett jätteuppskattat inslag. Och så när utannonseringen av Ninja Gaiden 2 Black kommer, så tror jag att det var många som förväntade sig, utöver bara liksom en grafisk upphottning, för det är Unreal 5 den här gången. Så tror jag att de förväntade sig liksom den autentiska original Ninja Gaiden 2-upplevelsen. Fast nu då så behöver det liksom inte mängden fiender liksom ge hårdvaran stryk, så att bilduppdateringen tankar. Men det är inte vad som har hänt, utan Ninja Gaiden 2 Black är i princip Sigma med liksom snyggare grafik.
Men PlayStation-versionen av Black verkar inte ha den viktigaste versionen av PlayStation 3 Sigma.
Nej, inte ens det.
Nej, och det är den här att man kunde använda six-axisen för att skaka de kvinnliga karaktärernas tuttar under gameplay.
Ja.
Och cutscenes. Det finns inte, verkar det som.
Så inte ens det, liksom.
det känns verkligen som en svunnen tid, alltså.
Ja,
gud.
Jag kom ihåg när Soul Calibur 2 skulle släppas, och jag tror Superplay vid den tidpunkten hade nästan ett helt liksom uppslag där de pratade om bröstfysiken i det spelet.
Ja, men de var stolta över det. De gjorde till och med en TV-spot för det där de såg gubbar i slow motion sitta och bara... liksom höja och sänka kontrollen och bara storögt stirra på skärmen.
Det reklamen är så kul.
Ja, men så att men det här är ju liksom också liksom de mest hardcore av hardcore Ninja Gaiden fans som kommer liksom lägga märke till såna här grejer, för att det finns många olika versioner av de här spelen. Ninja Gaiden 2 Black är tyvärr en liksom, den är baserad på Sigma-versionen som generellt anses vara den svagaste versionen. Men för någon som inte redan känner till det här spelet så är det ingenting som man kommer uppfatta. Och Ninja Gaiden i sitt värsta liksom, eller Ninja Gaiden 2 i sin värsta version är fortfarande liksom bättre än de flesta actionspel. Så att det är kul. Jag har kul med det.
En sak som också är intressant är att Microsoft, Xbox, är utgivare av Gaiden 2 Black och Gaiden 4. Och det kommer även till PlayStation 5.
Ja, men det, kän- det känns ju helt självklart. För att Phil Spencer har gjort en massa intervjuer nu under veckan, så det känns ju helt självklart att det som kommer till Xbox kommer till allt annat också.
Ja, alltså ett Ninja Gaiden... Nej, vi får se. Men Ninja Gaiden, tror jag, det hade inte gått ett bra öde till mötes om det var fast på Xbox.
Jag tror inte att det är något spel som hade gått ett jättebra öde till mötes om det är fast på Xbox och ingen annan skjuter till pengar till det.
Nej.
Mm.
Det är liksom, du förlorar... För att, siffrorna senast var ju nu att Series-konsolerna säljer sämre än vad Xbox One gjorde vid samma tidpunkt. Jag tror det var typ så här 5 år in, då hade väl Xbox One typ 39 miljoner och nu ligger Xbox Series-konsolerna på typ 34 kanske? Mm. Och så här, 34 miljoner är inte fy skam, såklart, men det är liksom... Alltså om du är en tredjepartsutvecklare och så tänker du att du ska släppa spel till en maskin och så tittar du på de som har 35 miljoner-ish användare och så tittar på PlayStation som säkert ligger på en 60. Jag vet inte vad de senaste siffrorna är. Men det är i alla fall mycket mer.
Ja, betydligt mer.
Så då är det ju också så att... För det är den grejen, jag vet att vi har pratat om det här också, med liksom att vad händer när Microsoft... känner att de släpper liksom allt på allt och det kommer vara mindre folk som köper Xbox, det är ju det att för tredjepartsutvecklare så kanske det inte ens är lönt att göra en Xbox-version, för att det tar mer resurser att fixa en Xbox-version än att faktiskt liksom vad de kommer få tillbaka på det om det säljer.
Ja. Nej, men så att alltså, Ninja Gaiden, det är kul att det blir en liten renässans för den serien i år. Jag tror inte att någon hade gissat det för ett år sedan. Men det är inte bara rosor. Och jag är lite skeptisk men hoppfull.
Mm,
jag tyckte Amanda såg spännande ut.
Ja, alltså själva visningen i sig var ju ganska så mycket av ett sömnpiller, känner jag. Det blev ju ganska segt i och med att det liksom var väldigt mycket snack däremellan som kändes som att det var svårt att liksom ta in och relatera till nu innan folk ens har fått möjlighet att spela spelet. Och det kändes ju liksom också naturligtvis väldigt reklamfokuserat, vilket inte är så konstigt. Men som sagt, man gick in på många detaljer och sånt som kanske är bättre att göra när man faktiskt har fått se spelet liksom när det är klart. Men jag tycker ju att trots det barocka namnet Clair Obscur Expedition 33 tyckte jag så väldigt intressant ut faktiskt.
Vi får höra den titeln många gånger i år.
Det kommer vi nog få göra, va? Nej, men alltså det såg väldigt spännande ut med det upplägget och det jag mest kunde egentligen tänka på när jag såg den här kartan som man vandrade omkring på, det var Ni No Kuni. Så liksom ut som ett var det franskutvecklat Ni No Kuni när man liksom skuttar omkring på kartan emellan de olika platserna och det såg fint ut. Jag gillade liksom karaktärsdesignen. Det är väl någon form av taktiskt rollspel också.
Ja, alltså det är ett turordningsbaserat rollspel.
Ja, precis. Det är ju ett taktiskt rollspel.
Jag har aldrig kallat taktiskt rollspel. För taktiskt rollspel för mig är typ Fire Emblem.
Ja, okej. Okay. Men alltså, det är turordningsbaserat, det är taktiskt, det är ett rollspel. Hur som haver. Det verkar som någonting som jag skulle kunna tycka om. Och jag har liksom inte lagt så mycket tankekraft på det tidigare med tanke på att jag har inte ens spanat in det så himla noggrant tidigare. Jag hörde bara liksom i förbifarten och sedan valde ju Jimmy det där till när vi gick igenom vad vi skulle plocka i Fantasy Critic. Helt enkelt. Men det ser farligt ut faktiskt. Måste jag ändå säga. Men jag ser fram emot spelare. Det kommer ju dag 1 på Game Pass också. Vilket ju är fiffigt för alla inblandade.
Ja, alltså jag tycker att alla spelarna visade ser välgjorda ut. Även om allting inte intresserar mig personligen. Givetvis.
Lucky you.
Ja, men som det här Clair Obscur.
Allt intresserar dig.
Det kommer inte jag spela. Men det ser välgjort ut. Förlåt, skulle du säga något, Adam?
Nej, jag skulle säga att det enda jag har emot är att det är väldigt French.
Ja, men käften. Det är ett jävla fransmanshat. Helt oprovocerat också.
Nej, jag var i Paris en gång och det var jobbigt.
Och omotiverat. Mm.
Ja, nej, alltså jag, till skillnad från dig, så jag tycker det är kul att få höra från utvecklarna. Prata om, för jag fick inte den här känslan att liksom, ah, där är, alltså, visserligen det är ju marknadsföring, men jag fick inte känslan av att ah, vilket jävla reklamuppslag det här var, utan jag såg massa passionerade utvecklare som fick prata om sina spel. Och
jo, men jag tycker också att det är kul att höra utvecklare prata. Det var liksom bara i den väldigt regisserade formen så blev det ganska så långdraget.
Och
jag
det vet kanske, liksom, kanske kändes inte lite överproducerat på ett sätt.
Typ som allt Microsoft gör.
Ja, ja, precis.
De har Microsoft i ryggen liksom, och det kommer in med sina kameratid.
Ja, förmodligen är Microsoft som har skrivit mycket av texten också, som ska sägas.
Ja, jag vet inte vad jag skulle komma med det.
Nej, men jag blev mer intresserad av det spelet också. Av att höra när de beskriver det. Jag är lite skeptisk. När de beskrev premissen så tänkte jag låter weird. Men okej, okay, jag vill ge det en chans. Särskilt när det kommer på Game Pass. Så jag är mer intresserad av det än jag var innan. När det var bara typ, det ser ut som Persona fast med grafik. Typ.
Menar du att Persona inte har någon grafik?
Nej, det har ingen grafik. Per definition är det utan grafik.
Man ser inga porer på karaktärerna.
Nej. Vartenda franskt hårstrå ska synas.
Vad tyckte Jimmy var mest spännande?
Jag tycker också Claps ska vara mest spännande.
Mm.
Men jag gillar också den typen av rollspel. Och saknar lite den här turordningsbaserade rollspelen som var vanligare förr. Nu har jag nästan... Ja, det har skett en liten förändring sen jag står det, men oftast är det ju liksom action, mer eller mindre. Liksom Final Fantasy har inte varit turordningsbaserat sedan 13. Och det är ju länge sedan nu.
Nej, men ni fick mitt underbara Yakuza istället.
Ja, men
och
precis.
Och ni har Atlus som slänger ut 18 sådana här spel varje år.
Ja, men precis. Så det existerar lite, men det är kul att se liksom en annan take på det också, så att det inte bara är liksom action. Så det tror jag på. Och jag tror att det känns också som att scopet på spelet var lite större än vad jag hade förväntat mig. Men jag trodde ju först det skulle liksom vara ett ganska linjärt spel med turordningsbaserade sidor, men nu har de ju liksom en världskarta också, som de så snyggt påpekade.
Ja, jag stannade upp. Jag hade det igång på platta, men jag duschade så bara, and of course we have a world map. Jag bara, wait, what?
Så att, och liksom inte liksom en sån världskarta som... För det är också som många av de här större RPG:erna har gått från, att de har liksom... Förr i tiden så var det så att du liksom gick ut på världskartan, men då är ju världskartan väldigt komprimerad tills du går in liksom i olika områden, och då liksom blir det större. Och sen har det gått mer från att du går mellan områden istället. Så du går ju aldrig ut egentligen på världskartan, du vandrar liksom hela världen. Och nu har du liksom så att här är den stora världskartan som du liksom springer runt som en miniatyrgubbe på, och sen så kommer du in till en grotta eller stad eller vad som helst, och då liksom... Så blossar det upp då.
Som i Ninokuni.
Ja, men precis. Och det är en ganska typisk liksom...
Tycker du är charmigt?
Japanska rollspel har ju ofta varit så. Tales of spelen har också varit mer åt det hållet. Mm. Sen har man liksom, ju mer när tekniken liksom har gått framåt, så har det liksom mer och mer försvunnit.
Jag vill bara säga, som någon som faktiskt studerar spelutveckling, så är det ju inte det att jag är ointresserad av att höra vad de säger. Det var liksom bara mer själva upplägget som jag tyckte kändes lite snarkigt.
Ja, men det är så här... Det är stor skillnad på att se en Microsoft-dokumenterad video än att se typ en dokumentär från Noclip. Och nu, de har ju två olika liksom syften såklart.
Noclip är ju superspännande.
Det är ju därför det kan bli lite tråkigt. För det är så här att, okej, men det här är liksom så väl repeterat. Och det är liksom man har vägt på varje ord. Ja, exakt. Så att det blir liksom lite så här... Alltså, och Microsoft har alltid... De har aldrig riktigt ryckats med det här formatet heller, så att det känns alltid konstlat. Jag kommer ihåg när de försökte med sina tidiga direkt, när det kändes som att du satt på tv-shop när liksom Major Nelson höll i dem. Och då var ju också så här...
Snart att, försöker de sälja på med en mixer.
Ja, men lite så. Och den som gör de här formatet bäst är fortfarande Nintendo. Liksom. Och där har du ändå liksom också PR-snack, men inte lika mycket av det. För det är typ så här bara... Oh, Donkey Kong swings into Nintendo Switch on bloody blah, och sen får vi se en trailer och sen så bara, here comes the next title, woo, och så kommer någon in och knäpper med fingrarna och vi får se lite liksom. Det räcker så faktiskt.
Men alltså om vi tar Noclip till exempel, de dokumentärerna, de kan vi pressa på tvären, de är ju superspännande och naturligtvis är de skriptade också. Men alltså samtidigt så är ju inte det på samma sätt. Jag tycker att det här kändes nästan så kliniskt.
Ja, men de är inte skriptade så att när han sitter och intervjuar utvecklarna så sitter de med ett manus och vad de ska säga. Det är ju det som är skillnaden. Här läser de ifrån teleprompter.
Ja, jo, men precis.
Så det är det som är skillnaden då. Men var det någon som kände någonting över South of Midnight?
Jag tycker det ser jättefint ut. Men jag är ju så nyfiken på hur det kommer kännas att spela. Jag är lite sådär över de här decimerade animationerna. När det ska se ut som mer stop motion-aktigt. Jag bara, hur kommer det kännas att faktiskt köras?
Spelade du Spider-Man med någon av de tecknade dräkterna som också går typ i...
Into the Spider-Verse-dräkterna.
Jag testade dem väldigt, väldigt snabbt. Och sen bara,
för att de känns ju inte sämre. Liksom från att spela vilken annan dräkt som helst.
Nej, men sen... Jag körde ju inte några dräkter. Jag bara svingade runt i dem. Mm. Men ja, men det är det liksom... Nu vet jag inte exakt hur krävande spelmekaniken i sig är. Men det är typ det enda. Jag liksom, okay, jag vill veta hur det känns att spelas. Annars tyckte jag att det var en hyfsat fin premiss. Jag tycker att designen är väldigt, väldigt fin. Och jag tycker det är intressant plats att utforska. Med den här mytologiska spinnen på den amerikanska södern där i Bayon.
Mm.
Så jag är väldigt nyfiken på spelet, även om det inte var det jag var mest hypad för. Det var inget spel här som jag liksom fnös åt.
Nej,
så fin smakar Adam i farten.
Passar det här min palett?
Det är inte som när typ, det visas typ något konstigt japanskt rollspel när någon i en fin klänning hoppar runt och fnittrar eller något sånt. Man bara, ska jag tycka om det här? Får jag tycka om det här? Vad är det här? Liksom så. Det var inget
pappa,
sånt.
Pappa, är det lagligt att tycka om det här? Är det okej om jag får stånd? Är hon över 18?
Nej, men snälla.
Alltså, det vi sett av South of Midnight gör mig inte jättesugen, men jag håller med om att stilen är väldigt fin och den krokodilen, massiva krokodilen med hela skog på ryggen är ascool. Så ja, alltså...
Mm. Jag känner att det kan vara väldigt hit och miss med det spelet.
Jag gillar också miljön, vad säger jag.
Mm. Ja, jo, men som sagt, det ser trevligt ut, men så här, och frågan för mig är liksom, hur mycket strider kommer det vara i det här spelet och kommer de bli tjatiga i längden?
Ja.
Jag får lite, testa.
Jag får ju nästan lite så här Kenna vibbar.
Ja, jag tog mig inte igenom det spelet.
Förvånansvärt svårt och utmanande på sina ställen.
Ja, oh, alltså det var också så här spel som var väldigt fint, men det kändes väldigt spelmekaniskt grunt.
Mm. Det var lite och också så här, det var ju väldigt fint att titta på, men samtidigt kändes det som en så här Unreal demo av typ Majora's Mask liksom.
Mm.
Som någon hade suttit och gjort. Och man var så här, men så här ska det kunna se ut och vara realistisk och bara förlora lite all charm samtidigt.
Det spelet fångade liksom aldrig mitt intresse på något sätt. Jag startade aldrig. Eller jag hade inte heller för den delen.
Mm.
Nej, då kan man inte starta det.
Nej, då är det svårt.
Nej, men jag för mig att det kanske finns på PlayStation Plus extra just nu.
Men vet du vad du kan starta?
Men det intresserar mig inte.
Du vet vad du kan starta?
Vad är det jag kan starta?
Ninja Gaiden Master Collection.
Ja, det kan jag faktiskt göra.
Som du fick av mig i julklapp för 2 år sedan. Har du testat den?
Nu börjar jag räkna upp här. Jag har investerat i det, Amanda. Varför har du inte tagit tag i detta?
Ja, jag vet inte. Det har bara inte blivit av. Som så mycket annat.
Ja, det är
det. Det är svårt att vara jag.
Ja. Svårt att ge presenter till dig också. Jag bara känner tacksamheten här. Bara sprudla.
Det är synd att det inte fanns mikrotransaktioner i Balatro då, för då hade du kunnat köpa några pack och den där.
De hade kommit till användning.
Ja, men vi har ju spelat lite spel den här veckan också.
Det har vi. Ett väldigt nytt spel.
Ett nytt spel.
Ett nytt spel, ja.
Ett nytt spel. Mm. Vilket är det då?
Vi har spelat Lonely Mountains Snow Riders, du och jag.
Ja, som är uppföljare, eller uppföljare, nästa spel i studion som gjorde Lonely Mountains Downhill, som var ett spel där man åkte cykel ner för branta berg, och nu åker man skidor ner för branta berg istället.
Underbar känsla.
Faktiskt, det är, jag tror att det här är nog det närmaste man har kommit ett trials-spel på väldigt, väldigt länge. Och inte för att det är som trials. Trials är betydligt mer hardcore, kan man väl säga, speciellt när man kommer upp på de svårare banorna, men liksom det här med att man har en bana, man ska klara den, du får inte ha för många fel och ta sig vidare på en viss tid, så är det nog liksom det här det närmsta som har kommit. Och det är ju en ganska stor skillnad egentligen att gå från att kunna cykla ner för ett berg och sen åka skidor istället, för det blir lite, ja, jag vill minnas att Lonely Mountains Downhill var att det var ganska tydliga liksom vägar och sånt man åkte ner på. Och visst, det fanns ju genvägar och sånt också. Man kunde hoppa över stock och sten och liksom försöka hitta de snabba.
Ja, man kunde ta sig ner på de mest paradoxala sätt.
Absolut, men jag känner nästan att banorna i Snow Riders, på grund av sin liksom skidåkare natur, är lite mer öppnare. Och det är tydligare att se liksom vilka vägar man kan ta nästan. Upplever du det likadant?
Det är mycket möjligt. Alltså för en person som aldrig har liksom cyklat, nu höll jag på att säga nedförsbacke, men nerför berg, så känns det ju mer naturligt liksom med skidåkningen. För att det känns som att jag har lite tydligare förväntningar på hur det liksom ska kännas rent kontrollmässigt. Sen kan det ju vara för att jag spelade förra spelet ganska så mycket också. Jag har liksom någonting att jämföra med i den faktiska fysiken. Men just skidåkningen, det gör ju sig väldigt bra, naturligtvis. Men jag vet inte riktigt om jag tänker så jättemycket på att det är otydliga vägar och genvägar. Jag försöker liksom bara hela tiden optimera de här backarna.
Men det var inga otydliga genvägar, det var det som var grejen. Det var otydligt, eller? Vad är det egentligen jag sagt?
Du sa att det var otydligare i Snow Riders.
Nej, det var tydligare vägar i Downhill, men jag tycker det är lättare att se vilka vägar man kan ta ner för berget här, för det känns inte lika, de är inte lika gömda.
Ja, okej, okay. Ja, då missuppfattade jag dig.
Det var jag som sa det konstigt.
Mycket möjligt.
För att här tycker jag det är liksom lättare, alltså typ när man börjar liksom köra de första banorna så ser man liksom, okej, men den här vägen kan jag ta och den här vägen kan jag ta. Medans i Lonely Mountains Downhill, då hade du en lilla stig där. Och då kunde man inte riktigt vara säker på att här kommer jag också över om jag skulle välja att göra det. Sen så är det ju vissa andra problem då med det öppna. För nu är jag är på andra berg. Det finns tre berg, va? Och så har de fyra banor på varje och så finns det två svårighetsgrader av de banorna.
Precis.
Och nu är jag på tredje banan på andra berget och där känner jag lite att den banan jag är på nu, det är nog hittills spelets sämsta bana, för att den känns verkligen så här. Nu vet inte jag riktigt om jag åker rätt väg här. Så det är väl lite så. Men ofta känner jag att, liksom att banan hittills har varit väldigt bra. Förutom den jag är på nu då.
Jag har spelat igenom alla banor. Däremot så har jag ju inte tagit liksom guld på allt.
Nej.
Det är ju lite grann mitt mål.
Mm.
Så jag har ju liksom försökt då att nöta guld på alla de här banorna. I vissa fall så är det ju ganska klurigt att ha att göra med. För det rör ju sig liksom om hundradelar mer eller mindre ibland. Om man sitter där och liksom tar sig för pannan när man kommit ner liksom och tänker att den här gången skulle det ha gått. Och så är det liksom någon liten millimeter hit eller dit som kanske hade gjort den stora skillnaden. Så det är ju det som är så himla klurigt också med sådana här spel där det verkligen är små marginaler. Men det är också skärmen.
Mm.
I och med att man måste verkligen sitta och pressa och optimera sina vägar och hitta liksom smartare val. Och framförallt känner man ju liksom i början, där har man ju liksom sin stora chans ofta att göra skillnad. Med tanke på att om man dör i början, då startar det liksom bara om till att man liksom har noll dödsfall så att säga. Eller noll fall helt enkelt. Så om det är liksom en bana som är ganska farttung inledningsvis så kan man pressa det ganska så mycket och verkligen optimera där. Och sen så är det ju så att de flesta banor, de har ju ganska så generöst med fall som man kan få göra när det gäller att man har en utmaning där det både är tid och fall som spelar in. Så säg till exempel att du på en bana ska komma under 1 minut och 30 sekunder. Då kanske du ändå har 14 fall på dig innan den brinner inne, så att säga. Sen så finns det ju liksom en utmaning för sig själv som ofta är att man ska klara banan på färre fall. Och om man bara har den kvar så är ju inte det några problem. Då kan man ju köra superförsiktigt och inte behöva tänka på tiden alls. Och sedan finns det en som har en tidsram som är lite större generellt sett.
Mm. Men det är superroligt spelet. Alltså, också det här när man väl får upp hastigheter och typ åker ner för så stora backar och sånt, man får ju det här suget i magen. Vet man, och åkt snabbt bil ner för en nedförsbacke, man eller berg- och dalbana för den delen.
Ja, eller åkt skidor.
Ja, men det har inte jag gjort.
Det har ju jag. Ja. Faktiskt en hel del, framförallt i min barn- och ungdomsdagar. Nu är det nästan ett år sedan jag åkte senast, och dessförinnan var det ju typ 8 år sedan jag åkte senast. Mm. Så tyvärr så sker det liksom inte så jätteofta numera, men att åka skidor är ju väldigt häftigt och lite av en frihetskänsla när man får upp farten och känner att glidet är härligt liksom ner för backen. Man känner liksom inte att det är slagigt eller att varje nytt skär man kommer ta kommer ha liksom något så här hårt motstånd. Alltså då är det härliga tider verkligen.
Det är farligt.
Må så vara. Men
jag har
åkt
skidor sedan jag var 6 år gammal. Jag åkte ner för en 2 meter hög backe, trillade och vred benen och tyckte inte var kul längre.
Jag har aldrig åkt skidor. Jag har tolkat bakom häst, det är så långt jag har kommit. Ja, men downhill är kul. Inte downhill, snowriders är kul.
Både downhill och snowriders är kul. Så om man är intresserad av den här typen av spel där man liksom ska pressa lite tid. Alltså jag tycker verkligen att det är kanon. Jag har så himla roligt med de här spelen. Jag vet inte, de har liksom gjort så himla roligt med fysiken också, att karaktären ser ju superskoj ut när den faller, och det är liksom nästan lite så här trasdockig fysik liksom, att det är lite sladdrigt, vilket också gör att det bidrar till väldigt mycket skärm. Och sen så lite som i Fantasia till exempel, så när man går in i inzoomat läge så ser det lite ut som att det är en liten modell som är uppbyggd som man åker igenom. Och jag tycker att det är ganska fräsigt.
Mm. Det finns multiplayer-spel också. Det är nytt.
Har vi inte testat?
Jag har testat.
Har du?
Jajamän.
Utan mig?
Ja, men jag vet inte. Du låg väl och sov eller någonting?
Som att det är mitt standardläge.
Ja. Jag bara testar att hoppa in, och nätkoden är inte den bästa. Så att... Det var väl inte ett jättelyckat försök.
Jag kan säga att jag har haft lite otur också med
nätkoden.
Kraschar.
Ja.
På min konsol. Men jag spelar ju på Xbox Series S också. Så det gör ju kanske att ibland med lite nyare spel och så blir det lite motstånd. Men det har kommit på väldigt otippade ställen.
Mm.
Det kan vara att jag liksom bara har tagit upp telefonen och skulle kolla ett meddelande eller någonting precis i starten av en backe. Och sen så har spelet stängt ner sig. Trots att det liksom inte är någonting som laddar.
I en kritisk sväng så tog Amanda upp telefonen för att...
Alltså jag är ju inte som din systerdotter som mitt i Fall Guys fick ett meddelande.
I can't shit. Hon bara, nej, den här svängen tar inte jag, bara kolla mobilen. Nej, men när jag testade multiplayer så var det liksom så att det typ, kunde typ hacka till. Och det är ju liksom lite förödande om man kommer typ till en sväng. Och du måste svänga och så hackar det till och så svänger inte din gubbe för att du tappade connection.
Ah.
Jag tror ju att det är typ peer-to-peer. Snarare än liksom att du sitter på en server. För det känns igen liksom från typ 360-dagarnas multiplayer-matcher när ingenting var på dedikerade server.
Det kanske blir bättre. Du får testa.
Ja, men alltså jag tror inte att det blir bättre. Det beror väldigt mycket på vem man möter. Så att kör man liksom eller kör man bara liksom med folk man känner och alla i Sverige, så tror jag inte det är någon fara. Och så sitter man och möter någon jäkla... Ja, okay. Jag vet inte. Sitter någonstans på någon dålig lina, då är det ju direkt kört liksom. Det är därför typ Smash suger online. Funkar liksom. men det är ett väldigt roligt spel. Adam, vad har du spelat, hittat på?
Jag passade på att spela lite DLC. Jag hade köpt den här Separate Ways, Resident Evil 4. Och jag är ju inte lika hardcore Resident Evil som Oliver. Som liksom skriver, jag har spelat ut Resident Evil 4 och fått alla trophies 18 gånger den här helgen.
Och jag dödade alla med en tandpetare.
Ja, under tiden du laddade ner Separate Ways där Oliver redan dragit igenom spelet 2 gånger.
Ja. Det är liksom, måste få platinum. Nej, men det är kul, tycker jag, om Ada. Även om hennes röstgående spelare kanske inte alltid gör världens bästa jobb, så tycker jag ändå om hennes som karaktär.
Har du spelat Separate Ways innan?
Nej, jag har köpt det för det är billigt, men det har bara inte blivit av. Och så nu bara jag känner för mer Resident Evil och så körde jag det. Ganska kul med parallell story till huvudspelet. Lagom längd, det tog ungefär 6-ish, lite mer än timmar att klara ut. Fick B-ranking och jag bara, jag är glad. Och så kommer jag ihåg nu också att jag faktiskt testat demot som kom nu för Tempest Rising, det där strategispelet som jag...
Ja, just det.
För det var någon strategifest eller något sånt på Steam, och då släppte de ett demo med skirmish och lite multiplayer. Och jag spelat lite skirmish och det verkar väldigt lovande. Det känns väldigt Command & Conquer och antagligen kommer bara jag och 15 pers till att vara superförälskade i spelet, men det känns väldigt bra än så länge.
Är det kickstartat?
Jag tror inte det är kickstartat, nej. Det är just nu tror jag det är utgivet av Gud. Det är, jag tror.
Oj. Då, sitter de med höga kontakter?
Nej, men jag tror att...
Undrar hur mycket Gud investerar egentligen.
Jag tror det är bland annat 3D Realms eller något sånt är med och ger ut. Jag kommer inte ihåg. Det är ett virvar och massa studio. Vissa ägs ju av Embracer och så vidare. Så det är lite kaotiskt där. Men det är inget Kickstarter-spel så som jag förstår det.
Ja, okay.
Var det det som var den spirituella uppföljare till Red Alert?
Ja,
eller missminner jag mig?
Nej, det är exakt så. Så de, Frankly Packy är med och gör delar av musiken och det är extremt Command & Conquer. Ja, och som en som växte upp på Command & Conquer så är det typ en önskedröm. Och liksom, det flyter på bra, det ser bra ut. Och de olika faktionerna är ju väldigt olika i hur de spelas och så jag bara, jag ser fram emot när det släpps. Så det kändes bra och lovande utifrån det demot. Jag har bara kört någon match skirmish, jag har bara hunnit.
Ja, kul.
Jag vill bara säga det om Separate Ways, för att alltså, det kostar 100 spänn.
Och, det är jätteprisvärt.
Det är så jävla... Alltså, om man kollar på hur mycket det hade kostat för mig att köpa hela Killzone Armor-setet i Helldivers 2, typ 250 spänn. Alltså, vilken jävel som helst hade lätt tagit typ 300 spänn för Separate Ways, för att det är så jävla bra och det är riktigt. Jag menar, alltså, det är som du säger, det är inte i närheten lika långt som huvudkampanjen, men det är ingenting man bara sitter i 20 minuter heller. Alltså, det är fan...
Ja, men 6 timmar känns fan långt. Jag tänkte typ 2.
Det är fan en matig 100 kronors expansion liksom. Det är...
Ja.
Capcom, ja. Ni gör bra grejer nu.
Ja. Jag har ju spelat Half-Life Alyx, så jag kom på att det har vi inte pratat om.
Ja, du klarat det.
Så jävla bra spel.
Nej, jag är inte klar med det. Jag kom precis igenom kapitlet Jeff igår.
Jeff är så rolig.
Och jag har hört, på förhand liksom bara, men man måste spela tills man kommer till Jeff, och det kapitlet är helt amazing. Och jag bara tänkte, vad kan det vara? Och sen så var det typ en mardröm, så att, det var inte lika kul. Men jag är... det är efter det. Jag vet inte hur långt jag har kvar. Jag kan inte ha så långt kvar ändå. Jag måste ju ändå börja typ på sista tredjedelen.
Det är inte många kapitel kvar.
Nej. Och det är ju... Det är ju kul att få liksom ge sig in i Half-Life-universumet liksom, och liksom träda in i den världen. För det gör man ju inte på samma sätt när man liksom spelar på en tv.
Även när man ser liksom en strider gå förbi liksom, man bara holy shit.
Ja, sånt är liksom skithäftigt. Och liksom, jag vet att vi pratade här off-air då, men jag som är en jättegigantisk lång människa känner ju mig att jag känner att proportionerna är inte riktigt rätt, för jag känner mig jätteliten.
Och allt är liksom superstort. Lång människa.
Jag känner mig så petit nu.
Ja, precis. Att Alyx är inga 2 meter här inte, det är dåligt. Men...
Du är inte van vid att ha folk i ögonhöjd liksom.
Nej, men precis.
Jag kommer aldrig glömma Jimmys chock när vi var på Maxi en gång och det var en kille som var längre än vad han var. Han kollade upp med liksom munnen vidöppen som en jäkla fågelholk.
Ja, men det är väldigt sällan. Det är sällan jag får liksom se folk som är längre än mig.
Följde honom liksom med blicken
liksom
också.
Även någon som är 1,90.
Som i trans.
Alltså kommer någon fram till mig och är 1,90 så är jag fortfarande 8 cm längre.
Du bara, oh, du är respektabla
så,
person.
Så att, ja, så att det är liksom... Det är inte vanligt för mig. Men Half-Life Alyx är kul. Det är kul liksom att få se någonting i Half-Life-universumet igen. Jag tror nog, så långt som jag har kommit, känner jag nog kanske att det är lite i det långa laget. Men det är också för att jag kan inte sitta och spela. Jag kan liksom inte pressa Half-Life Alyx. Jag får inte i huvudet efter ett tag eftersom det är VR. Och där känner jag så att det är liksom, nu har jag sprungit lite fram och tillbaka här. Och jag var i det jävla hotellet en evighet. Och det är liksom så att Nu känner jag liksom att de får gärna börja wrap it up, så att säga.
Jag känner också VR-spel. De känns 3 gånger längre än vad de är.
Ja, men så är det, för att du springer ju inte förbi liksom rum och sånt, utan du kollar ju allt, för du befinner dig liksom där. Och det var ju lite pill att få igång liksom, så att vad är det jag tycker är bekvämt att spela med? Och den här teleportfunktionen, den avskyr jag ju som pesten. Jag tycker inte om det. Att man liksom står still och sen bara pekar dit vill jag teleportera mig och dit vill jag teleportera mig. Så att jag kör ju liksom att jag går som en normal människa. Men det är ändå imponerande vad man liksom lyckas göra så att okej, men vi har fortfarande liksom den här fysiken att vi ska ta upp grejer och sådana saker, men det är lite jobbigt, man måste böja sig och plocka upp allting hela tiden. Så har de här knyckfunktionen liksom att du liksom har de här handskarna som gör att du kan liksom få grabba tag i saker på längre håll och ta tag i dem. Så det är liksom...
Russells.
Ja, och det är ett väldigt smart sätt att liksom... Jag kan fortfarande interagera med mycket i världen, men jag behöver liksom inte gå fysiskt och ta upp dem om jag inte vill. Liksom. Det finns snabba sätt att få dem. Och sen när man är pressad i situationen att man måste ladda om vapnet och ta tillbaka liksom spärren och man bara, nu glömde jag bort det där, herregud. Så det är väldigt kul. Och jag är väldigt förvånad över hur mycket av ett VR-spel det ändå inte känns, med tanke på att det är liksom... Det är ett Half-Life-spel som bara råkar vara i VR, om man säger så.
Mm.
Så jag är väldigt nyfiken på vart det kommer liksom sluta. För att jag vet inte hur det kommer sluta. Jag har hört tisslat och tasslat om vad det kan innebära för framtida delar i serien. Så att jag är väldigt nyfiken på att se hur de kommer knyta ihop det.
Ja, det enda jag säger om slutet är att det här slutet hade inte gjorts om Valve inte var alls intresserad av att fortsätta berättelsen.
Nej, men det sa jag också förstått det, liksom, att det löser väl ingenting, men det öppnar ju upp för att det kommer mer, om man säger så.
Fan, det är 5 år gammalt idag, i år.
Det är helt sjukt, det känns liksom
wow.
Då är liksom 5 år sedan jag satt och funderade på om jag skulle köpa ett VR-headset till min dåvarande dator för att kunna spela det.
Men det känns ju lite grann som med George R. R. Martin, liksom det här att man har väntat så himla länge på att ta sig an liksom att skapa uppföljaren ordentligt. Att det har liksom blivit någon form av kollektivt, alltså uppbyggnad av förväntningar som på något sätt är nästan orimliga och känns oövervinnliga för de som faktiskt gör det. Och det kan man ju också sympatisera med. Alltså vi har ju ett spel till exempel förra veckan som lades ner på grund av förväntningar, bland annat. Celeste-skaparna...
Earthblade.
Ja, precis. La ju ner Earthblade. På grund av att det var så höga förväntningar efter Celeste att de liksom inte riktigt visste hur de skulle gå vidare. Och det fanns ju andra problem där på den studion också som gjorde att de la ner. Men det var en bidragande orsak och alltså den prestationsångesten kan ju göra väldigt mycket med folk. Och nu är det kanske inte precis så att man sitter där och ska göra Half-Life 3 och känner att folk kanske inte kommer att tycka om spelet eller svälja det med hull och hår. Men någonstans så känner man väl ändå att med tanke på hur lång tid det nu har gått och vilken kultstatus tidigare delar har, så vill man liksom på något sätt perfektera det. Och det blir väl kanske någon form av analysparalys liksom, att man går runt i cirklar och bara försöker att optimera och perfektera men kommer liksom aldrig framåt.
De pratar om det i dokumentären.
Ja, jag tänkte ju säga det, dokumentären.
Jag har inte sett den.
Ja, nej, så Oliver har inte klar med den heller, antar jag.
Nej.
Nej, det låter fan.
Men där nämnde de ju det liksom, att det var så att okej, men när de hade liksom koncept för episod 3, sen behövde det vara all hands on deck på Left 4 Dead, och sen när de liksom kom tillbaka till projektet igen så var det så här, ah, men det här liksom, det var häftigt för typ 8 månader sen. Och nu så har vi liksom gått vidare från den idén. Ja. Och sen så gick man till nästa projekt, så kom man tillbaka igen och så bara, ja, vi kan inte göra det här i Source, vi behöver ha Source 2. Ja. Och sen så, ja. Så att det liksom...
De kom kollektivt fram till i princip att de kom inte på någonting intressant att göra med de verktygen de hade.
Mm.
Och då
går de också i det mindsetet också, att de behöver liksom så här, de behöver på ett gameplaymässigt plan liksom göra någonting wow, medan jag tror många liksom vill känna så här att jag vill se hur berättelsen slutar, du vet.
Ja.
Och sen nu är det liksom också så att det har tagit så lång tid, så du har liksom en hel grupp av människor som inte ens vet typ vad Half-Life är för någonting. För det var ju också en sak liksom, Dragon Age, The Veil Guard nådde inte upp till EA:s förväntningar, och vilket beror på en hel del massa saker, men en del kan ju också vara att det har gått 10 år sedan senaste spelet. Det är liksom, Dragon Age är inte i folks mindset på samma sätt heller längre.
Nej.
Och så har du ett spel som är liksom, det här är uppföljande, handlar om väldigt mycket om det som händer Inquisition, och folk liksom bara så här, bara bryr sig inte längre.
Ja, men säg liksom att man var i tidiga 20-årsåldern när det spelet släpptes, och då är man kanske på en helt annan plats i livet, och när uppföljaren då släpps 10 år senare, hur ser man liksom på den spelserien? Mötte det ens förväntningar så här lång tid senare? De personerna som är i 20-årsåldern nu, har de liksom ens exponerat för den här spelserien? Vet de vad det är för någonting? Och kommer det liksom bryta igenom kanske en bubbla av många andra spel?
Ja, för det finns ju så mycket spel nu. Det är liksom, det var annat när vi liksom växte upp med spel och vi läste typ om spel som var 10 år gamla. Då var det så här, åh vad coolt. Det kommer ett nytt spel i den här serien som jag aldrig har spelat. Jättehäftigt, för att det liksom kommer inte så mycket annat. Medan nu är det hur mycket spel som helst. Så det är så här, här kommer en liksom last gammal serie och kommer ett nytt spel. Alla bara, ha. Why should we bother liksom? Så att det, jag tror också det är en utmaning. Och speciellt nu när... För att det är liksom... Det är skillnad typ på att det har tagit över 10 år för att köra ett nytt GTA. För att GTA är en helt annat monster. Och det är liksom, tack vare GTA Online och de grejerna så har det ju varit hela tiden i folks huvuden.
Ja, GTA har aldrig riktigt lämnat the zeitgeist på det sättet.
Nej, men precis. Nej. Det har ju funnits kvar i folks medvetande under hela den här tiden. Och det har ju liksom blivit en så stor inkomstbringande apparat liksom. Så att
det, kanske
det har ju hållit sig i.
Och det kanske har sett annorlunda ut om GTA Online inte existerade. Det vet vi ju inte.
Då hade vi fått GTA 6 snabbare.
Det är mycket möjligt det också. Så då hade det varit den skillnaden. Men när vi säger att GTA Online inte hade existerat och sen har det varit liksom Radio Silence från Rockstar på GTA sedan 2013, så kanske man hade jobbat i liksom en annan uppförsbacke. Men som sagt, det är svårt att veta.
Winds of Winter kommer aldrig komma ut. Half-Life 3 kommer komma ut så småningom. Eller, nej, det kommer i år. Till och med.
Nej.
det som är mest hjärtekrossande med Winds of Winter är det att när den boken väl kommer ut så är det en till bok som ska skrivas.
Ja, precis. Och det kommer,
det är alltså, det som är det värsta.
Det kommer inte att vara
Valve smarta nu med Half-Life 3 så är det så här att det här är liksom det avslutande kapitlet i den här berättelsen. Inte som när Shenmue 3 kickstartade så släpptes det, och så men det här ser jag som första delen, vi kan göra typ hur många spel till som helst. Men,
ja, nej.
Alltså det var redan svårt att få det här spelet gjort. Liksom, och så här borde det vara the end. Ja, det var väl inte jättebra det spelet heller. Så att det, vilket jag inte vet, jag har inte spelat det. Så att
med tanken på längd på utvecklingstid nu för tiden också. Ska man liksom hamna i samma form av stadie igen? Med liksom, ja, nu vet vi inte hur vi ska ta oss vidare och vad publiken vill ha. Alltså det kan ju ta hur lång tid som helst. Det är ju bättre att faktiskt... slå igen det här kapitlet ordentligt.
Därför Ragnarok,
det är precis som du säger. Ja, alltså det var väl ändå klokt. Man kan ju fortfarande plocka upp den spelserien och göra någonting nytt med den, med till exempel Atreus eller liknande. Eller för den delen någonting annat med Kratos, men det är ändå på något sätt bra att ha just det äventyret avklarat. Mm. Så att man liksom inte känner att man har någon form av kreativ skuld.
Eller så gör man som Microsoft, de bara börjar om sin trilogi varje nytt spel så man får inget gjort. Kommer aldrig glömma det med Halo. Det bara, Halo 4, det startar på en ny trilogi och sen så bara, men vi typ rebootat i Halo 5. Och man bara, okej, okay, nu, ja visst, sure. Och sen så bara Infinite, vi rebootade igen. Och man bara, okay, men nu är det svårt att ens bry sig om den här jävla berättelsen. Tänker man liksom på så här, Halo 1, 2, 3, det var liksom, ja, det är liksom en story. Det funkar bra och inte liksom massa bullshit. Eller varför inte ta Gears of War? Jag är inte säker att vi någonsin kommer få fortsättning på den berättelsen heller. Nej. De bara, låt oss gå tillbaks till början. Och man bara, jag kommer typ ha... Alltså, mina potentiella barn kommer liksom vara vuxna när vi får fortsättningen i så fall.
Jag finner det väldigt svårt att hålla mig engagerad i ett narrativ som liksom ifall det fortlöper för lång tid. Det är
men det är som
jag...
Assassin's Creed.
Ja, eller typ... Jag tänker om det hade gått typ 7-8 år mellan Sagan och ringen-filmerna.
Ja.
Alltså... Det är därför jag bara liksom när jag får typ en serie rekommenderad för mig bara det är 11 säsonger bara fuck that. Inte en chans. Trots att det liksom alltid är ute och jag inte behöver vänta på någonting men liksom när jag kollar på typ From som vi kollar på nu.
Mm.
Jag bara hoppas men jag tror de har sagt att de ska göra 4 säsonger.
Fem har jag hört.
Fem!
Ja, med tanke på att de knappt har rört sig någonting från typ säsong 1 till säsong 3 så...
Ja, nej.
Jag tycker det är väldigt roligt för det finns ju många memes där ute på From. Och en är ju liksom, ni vet, det brukar visas upp liksom en häst och hur den ser liksom ut i progressionen då.
Ja.
Här har de liksom gjort att de har en häströv och sen mitten och sen en häströv på andra sidan. På de här 3 säsongerna.
Hade jag fått bestämma så hade alla serier varit en säsong. Det här är berättelsen. Sen gör vi någonting annat.
Det beror helt på vilken typ av serie. Så jag som tycker om mycket dramaserier, de får gärna vara... Alltså 5 säsonger tycker jag är en ganska bra sweet spot för en typ en dramaserie.
Jag skulle nog säga 3 är ganska så rimligt. Det finns ju väldigt många bra serier som bara är en säsong där man liksom tänker att ni får absolut inte fortsätta med det här. För att det här är verkligen perfekt som det är. Typ Station Eleven är en sån serie. Det ska man liksom inte röra överhuvudtaget. Det var liksom så perfekt i sin helhet och det får vara vackert som det är. Men ta till exempel Severance som vi har börjat se nu när andra säsongen har kommit. Eller vi har sett första säsongen tidigare, men vi har börjat se andra säsongen. Alltså, där vill man ju ha mer. Jag kan ju tänka mig att 3 säsonger skulle vara ganska så rimligt för den serien. Första säsongen har ju lämnat tittarna med en av de största cliffhangers jag någonsin sett i en tv-serie. Den var verkligen helt otrolig. Och... Jag är väldigt spänd på vad de ska ta andra säsongen.
Fast Severance har också en high concept-serie, så det hade också kunnat gjorts på en säsong.
Det är klart att det hade kunnat göras, men samtidigt så, med tanke på hur den slutade, så känner jag ändå att åtminstone en säsong till vill jag ha. Alltså, och jag gillade hur den slutade, jag gillade att det var en sån brutal cliffhanger, för att det kom liksom som en sån enorm chock, och det lämnade tittaren med sån hög puls och intressanta förväntningar.
Ja, alltså jag är med dig där, men alltså, när det slutar så vill jag givetvis ha mer.
Men du hade ändå önskat att det var slut.
Nej, jag hade önskat att liksom...
nu har du målat in det i ett hörn, ja, men ta en serie som Ted Lasso till exempel. Det är en dramaserie.
Perfekt mängd.
Och där liksom, för varje säsong så kommer det också karaktärerna närmare. Och på en säsong kan det vara lite svårt att hinna med det.
Jo, du får liksom den här väntan. Jag förstår liksom att... De flesta av mina favoritserier är liksom flera säsonger långa och det är liksom, man uppnår inte samma resultat på en säsong. Men jag bara tycker, alltså, det finns så jävla mycket serier att jag liksom, jag finner det jävligt svårt att ens orka ta mig an nya grejer när jag vet att okej, men det här. Och nu särskilt nu då, eller liksom produktionskostnader och sånt, för att folk förväntar sig liksom Hollywood-produktioner av även sina tv-serier, så att de tar liksom flera år att göra. Så att när man hör liksom att ja, men det här, vi planerar 5 säsonger, men vi, och vi hoppas få ut en säsong var tredje år liksom. Alltså fan, jag kommer fan vara gammal och grå liksom. Så att då orkar jag inte ens öppna upp mig för att bli investerad.
Mm. Det svåra är att komma ihåg saker när, man, när väl den nya säsongen kommer.
Ja.
Det var som när vi började kolla på Severance nu. Man var så här, hur?
Jag får kolla så här recaps på YouTube innan jag börjar kolla på något.
Ja, det gör som Adam. Så här, pluggar innan han ska börja liksom grejer.
Ja! Ja!
Men de får inte vara längre än 15 minuter. Jag behöver bara få liksom...
Du kör den gamla YouTube-skolan.
Dagens ungdom. Ja.
Videorna får inte vara mer än den här längden.
Ja, men för jag ska kolla på en recap
som är 3 timmar. Film och tv-skapande är ju så himla mycket äldre än spelskapande till exempel. Så för ett gäng år sedan så skulle man väl kunna säga att om det fanns en serie som hade 8 säsonger redan ute som man upptäckte, då tycker jag ändå att man blir ganska exalterad. Men då var man ju kanske i tonåren eller liknande. Typ när man hittade Criminal Minds och bara, åh. Det finns det jättemånga säsonger, men det var en helt annan tid. Ja, men
du hade kanske 5 serier att välja på också.
Jo, men det är precis det jag menar. Det var liksom en helt annan tid. Det fanns färre serier och det fanns generellt sett ganska många säsonger av varje istället. Och det var ju väldigt få serier som till exempel bearbetade kanske en bok eller liknande, så som det är i Station Eleven eller... som faktiskt hade skådespelare som var ändå på liksom en helt annan nivå. Nu säger jag inte liksom att tv-serieskådisar naturligtvis automatiskt är av liksom sämre kvalitet.
Det är inte bara Adam som är finsmakare i den här
podden. Men det har ju gått väldigt mycket över till att skådespelare som liksom är till exempel stora i Hollywood och liknande har börjat göra mer serier.
Ja, nu är det inte många liksom... A-skådisar som inte gjort serier. Typ DiCaprio.
Den gränsen är ju liksom lite utraderad nu för tiden, kan man ju nästan säga.
Ja.
Alltså det är fortfarande liksom en tydlig gräns mellan tv-serier och film, men det är ju väldigt många som vandrar däremellan.
Mm. Just det, Oliver, jag kom på nu att de planerar ju 7 säsonger för All Mankind.
Mankind. Det är helt... helt...
Alltså, jag ser fram emot det.
Det är ett decennium mellan varje säsong också. Alltså ja, i storyn. Alltså, de hoppar ju fram 10 år. Så liksom, ja. Vi har Joel Kinnaman med massa jävla old man makeup och vitt skägg och hår. Jag bara, okej, han kommer vara 130 år när...
Ja, ja, om han nu lever så länge, men ja.
Den parallellen jag skulle dra innan också är det att idag så om någon säger att en serie är längre än typ 3 säsonger, då börjar jag frysta lite grann för att jag känner att kanske är lite för långt faktiskt. Håller det hela vägen? Kommer det liksom vara kvalitetssäkrat? Det tänkte man ju kanske inte när man var typ 15-16 år gammal och kollade på serier som kanske inte håller lika hög kvalitet som många gör idag.
22 säsonger av Grey's Anatomy.
Ja, nej, alltså det är fan snuskigt.
Och 21 av dem är sådär.
De första 3 säsongerna är awesome.
Jag har faktiskt ingen aning. Jag har hört ju mycket Grey's Anatomy när Jimmy har somnat till
det. Ja, jag kan inte se någonting själv, jag somnar direkt. Vad skulle du säga, Adam?
Nej, sweet. Det bästa var ju liksom för med typ Star Trek. 7 säsonger av The Next Generation. Typ 20-tal avsnitt per säsong. Perfekt. Det var
hur långa var avsnitten? Var
det. Det är 40 minuter, va?
Ja, 30-40 minuter ungefär.
Ja, så de är liksom normal långa de var ju avsnitt.
Ja, alltså... och många avsnitten var ju också för sig. Det var inte bara sån här story som sträckte sig från början till slut varje säsong eller över många säsonger så.
Idag är ju liksom högprofils. Ja, idag är ju högprofilserier liksom sällan över 10 episoder långa. Men man kollar på typ Lost, 6 säsonger och 24 avsnitt per säsong. En timme långa. Alltså det är fan obscent.
40 minuter. Ja. En timme med reklam.
Ja, alltså många av...
Det är illa nog ändå.
Lost är awesome. Kom inte och säga något. Jag vill inte höra någon skitsnack om Lost. Adam, du lever på nåder nu.
Alltså jag blev så jävla arg när jag såg Lost. Det var det här bullshit.
Lost är awesome.
From är bättre än Lost.
Nej, det är det inte.
From är typ baby Lost.
Ja.
Alltså, ja, det är liksom
from är Lost
barn.
För babies.
Nej, det var inte det jag menade.
Jo då, exakt det du menade. Nej, men From är nog den serien som kommit närmst Lost. Efter Lost.
Ja, för att det var liksom hur många som helst som försökte. Karaktärerna och sen bara, här är en omöjlig situation som bara inte makes no fucking sense. Och massa frågor kring det. Och bara, åh, här är ett träd med massa flaskor i. Vad betyder det? Och ingen vet. Och de bara går runt och försöker liksom lösa det här mysteriet i 8 säsonger. Och sen så...
Men jag kan tänka mig att det var lite så här folk kände liksom i början av 2000-talet när den här serien kom, alltså Lost. Och det är liksom så många orimliga saker, så himla mycket dumheter, men man köper det för att man är liksom så investerad i berättelsen och karaktären. Och jag känner likadant med From nu.
Jaja.
Det vill säga att berättelsen är många gånger bizarr och ologisk, och när man får svar på något, eller i alla fall när man tror att man får svar på någonting, så kommer 18 nya frågor som man liksom försöker förgäves få svar på. Men jag gillar det jättemycket. Jag tror liksom att jag hade gillat Lost mer om jag var med på tåget liksom när det begav sig. Det är inte det att jag tycker Lost är en dålig serie, men jag tycker att den är okej.
Ja, det var fan awesome, och så här, varje torsdag i skolan efter alla hade sett Lost. Och så pratar man om vad som hade hänt.
Jag kommer ihåg när jag såg det, så var det typ det här. Bara, we have to go back! Jag bara, you lost me. Nej, jag orkar inte. I'm out.
Jag skjuter mig i huvudet.
Det är absolut den säsongsavslutning jag tycker om.
Varför jag?
Någonsin. Alltså, vilket jävla mindfuck det var. Men innan vi slutar för dagen så har vi fått lite kommentarer från Jeremia. Så vi pratar ju om, i spelmusikavsnittet då, så pratar vi om vart Hellblade-musiken var inspirerad av. Så han skriver här också att angående Hellblade-spelen så är de inspirerade av både keltisk och nordisk kultur.
Mm, ja, jo.
Och det missade vi helt, faktiskt. Så det var bra. Och sen så har han också en fråga angående vår Fantasy Critic. Angående regler så undrar jag ifall kvarstående pengar bland era bolagsbudgetar kommer att föras över till nästkommande år, vill minnas att detta ämne har yttrats någon gång under året, och vi valde att inte föra över pengarna.
Precis, för att vi bestämde inte det tidigare.
Nej, men och sen också, förutom det då, så är det också här att om det går dåligt i början av året så är man så här, jag slutar spela för då har jag pengar kvar till nästa år.
Ja, det är bara dålig speldesign.
Det är, liksom så bara... det är lite så här att...
Såvida inte man etablerar en regel att man inte får liksom ge upp och inte skaffa nya spel.
Nej, men då kan jag ju köpa bara skit för $1.
Jo, såklart.
Liksom, det går inte att kontrollera.
Alltså, man ska aldrig ha regler som uppmuntrar till liksom ett skifte i hur spelet spelas. Det är liksom...
Nej. Man hade ju faktiskt kunnat säga att den som vinner får sina pengar överförda.
Det är orimligt. Jag tycker att den som hade mest spargris borde ha fått behålla dem.
Något pris måste man ju få för att man har vunnit, och då borde ju liksom kvarvarande budget vara i alla fall.
Jag tycker den som kom sist ska få alla andras resterande pengar.
Jag tycker du ska betala vinstskatt, Jimmy.
Spenderar inte du alla dina pengar, Jimmy?
Nej, det var Oliver som gjorde det. Han hade inga framtidstänk.
Jag hade
$60 av 100 kvar.
Ja, men precis. Amanda slutade spela någon gång i augusti liksom. Hallå, så hon såg där att jag skulle vinna, så att hon bara sket i resten. Så hon bara, men jag sparar mina $60 så kanske jag får behålla dem.
Det stämmer ju absolut inte. Nu ljuger Jimmy.
Ja, nu hör ni hur man hör på rösten.
Anledningen till att jag var extra ekonomisk i början, det var ju just på grund av det här att vi hade vidrört.
Att man eventuellt skulle...
att vi eventuellt skulle behålla pengarna till året efter. Och sen så visade det sig att vi inte skulle göra det. Men jag spenderade inte dem som en galning ändå.
Nej, du kanske hade vunnit om du spenderade dem. Just saying.
På vad skulle jag ha spenderat dem?
Jag vet inte, du kunde ha varit med och slåss som typ Astrobot som Adam vann för att han var sämst. Reta mig igen idag.
Wow. Det är verkligen bra argument, Jimmy.
Ja, men han vann ju Astrobot för att det var sämst. Du hade, ja. Hade du lagt $11 på Astrobot så hade du fått det. Hade jag lagt $11 på Astrobot hade jag fått det. Det är det som stör mig lite.
Ja, men vinstskatt, Jimmy. Du betalar $20 till oss var. Så vi ändå har under 20 men jag, och du har...
Jag, vad betalar jag vinstskatt på? Jag måste betala vinstskatt på de pengarna jag får. Så då får jag era kvarvarande pengar.
Vinstskatten är för att du vann förra året och nu så måste du betala massa skit.
Ja, men som den regerande champion så är jag liksom kung. Då ska jag ha skatt av er för att ni får vara med.
Nu börjar han igen. Uppmuntra honom inte.
Kung.
Jag kan vara så kan pung. Jag. Så att det är liksom...
jag är fucking boss.
Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com och där finns alla länkar till det finns som din favoritpodcast, uploading.se, Spotify, Apple Podcast och YouTube. Maila till oss på kontakt@spelsnack.com eller byt ut kontakt med något av våra förnamn @spelsnack.com. Eller kommentera på Spotify som många gör. Det är bra. Eller Instagram eller vad som helst. Ja. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Hej hej!
Hej då! Kusimsken.
Now go to hell, just take the L, try to act like you was ready.